Du lyssnar på Katten Cleo, hur en kaxig katt hjälpte en familj att läkas, av Helen Brown Gentry. I översättning av Ann-Margret Forsström, uppläst av mig, Madeleine Bokarowski. Till de som påstår att de inte är kattmänniskor, men ändå anar att de är det. Kapitel 1. Valet. Katten väljer ägaren, inte tvärtom. Vi ska inte skaffa någon kattunge, sa jag medan jag manövrerade vår kombi runt en hårnålskurva. Vi ska bara titta på dem. Vägen till Lenas hus var både smal och brant. Den slingrade sig upp över vad de flesta skulle anse vara ett berg. Trakten var ödslig, förutom Lenas hus fanns det bara några fårgårdar där och en stenig strand. Men du sa att vi skulle få en katt, protesterade Sam från baksätet innan han vände sig till sin lillebror för att få stöd. Vi sa hon det? I vanliga fall slogs de i baksätet. Det var på något sätt ofrånkomligt för två bröder som var 9 och 6. Sam brukade boxa till Rob lite förstulet. Han svarade med en spark som i sin tur resulterade i en fet smäll och sen trappades det hela upp till ömsesidiga anklagelser och gråt. Han slog mig. Ja, för han började. Men den här gången var de på samma sida och nu var jag inte längre domare och relationskonsult utan hade fått en enklare roll. Fienden. Det är inte rättvist, instämde Rob. Du sa att vi skulle få en. Jag sa att vi kanske skulle skaffa en kattunge någon gång. Det räcker med en stor hund. Vad tror ni Rata skulle tycka? Hon skulle avsky att dela familj med en katt. Nej, det skulle hon inte alls. Golden Retrievers gillar katter, svarade Sam. Det har jag läst i min djurbok. Det var meningslöst att påminna om alla de gånger Rata hade försvunnit in under buskarna efter någon stackars katt. När Sam hade gett upp planerna på att bli superhjälte och slängt in Batman-masken längst in i garderoben började han sluka fackböcker och lärde sig att krossa alla mina argument. Jag vill inte ha någon katt. Jag var förmodligen ingen kattmänniska. Min man Steve var absolut inte det. Om inte Lena hade sett så glad ut den där dagen på förskolan när hon frågade om vi ville ha en kattunge. Om hon bara inte hade sagt det så högt så att alla ungarna hörde det. Ja, vi ska få en kattunge, skrek Sam innan jag hann svara. Ja, ja, instämde Rob och studsade upp och ner i gympaskorna med hålen som jag försökte låta bli att se. Jag hade varit imponerad av Lena redan innan vi träffade henne. Hon var en slank skönhet med omväxlande klädsmak som flyttat hit från Holland i övre tonåren och nu var en uppmärksammad konstnär. Lenas porträtt innehöll alltid politiska kommentarer om ras, sex eller religion. Hon var en konstnär i ordets verkliga betydelse och hade valt att leva ensam. Andra föräldrar påstod att hennes tre barn hade olika pappor. Fast jag hade inte blivit förvånad om Lena hade hämtat sina barn i ett parallellt universum som bara hon och Pablo Picasso hade tillträde till. Men jag tänkte inte tjafsa om kattungen inför henne. Att ta hand om två pojkar var mycket mer krävande än jag inbillade mig när jag gick i skolan och tittade på tv-reklam om babyschampo. Om det hade funnits en olympisk gren för naiva tonårsmödrar skulle jag ha vunnit guld. Vid 19 var jag gift och gravid och log när jag hörde talas om att bebisar vaknade på nätterna. Andras barn, ja. Men verkligheten kom ikapp mig när Sam föddes och jag försökte snabbt bli vuxen. Mamma bodde 30 mil bort och det hjälpte inte alltid att ringa henne på nätterna. Vännen, han håller säkert bara på att få tänder. Som tur var tog äldre och mer erfarna mammor sig an mig. De var vänliga och mycket tålmodiga och hade svar på mina 101 frågor om moderskapet. Så småningom lärde jag mig att acceptera att sömn är en lyx och att en mamma aldrig är gladare än sitt ledsnaste barn. Så de där dagarna i slutet av 1982 kändes allt okej. Killarna var underbara och låt mig säga så här. Jag hade inte varit och handlad iklädd nattlinne och kappa på flera månader. Vi bodde i Wellington, en stad som är känd för två saker. Dåligt väder och jordbävningar. Vi hade nyligen lyckats köpa ett hus där vi var utsatta för både och. Ett enplanshus halvvägs uppe på en klippa dit man tog sig på en zigzagväg. Det låg precis ovanför en bred förkastningslinje. Vi var så vana vid små jordbävningar att vi knappt märkte när väggarna skakade och tallrikarna skramlade. Men det påstods att Wellington skulle drabbas.